Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Och nu får vi lyssna in en fantastisk människa, Åsa Nilsson. Hon är en av Sveriges främsta inom beteendeterapi. Hon har jobbat med väldigt många som är nära döden. Och människor med livshotande sjukdomar brukar ändå höja sin livskvalitet. Men hur kan vi höja den utan att vara döende? Vi pratar om att få stopp på problematiska tankar, att ha kontroll över sina känslor, medveten närvaro och mycket andra riktigt spännande grejer. Hoppas du också gillar det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Åsa Nilsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Åsa Nilsson.
Tack för att du bjöd hit mig.
Jättekul att ha dig här. Jag har läst en av dina böcker. Jag har läst Vem är som bestämmer i ditt liv? Och har faktiskt flera poddgäster som har rekommenderat mig att läsa den.
Så roligt.
Ja. Och då kände jag att då måste vi få hit dig. Och sen har du släppt en ny bok också. Mm. Men vi ska prata väldigt mycket om mindfulness idag, personlig utveckling, hur man styr sina tankar, medvetenhet, närvaro. Mm. Skulle du kunna berätta för lyssnarna vad det är du jobbar med idag och vad du gör?
Jag är då först läkare. Och läkare blir man ju när man tycker att hälsa är intressant och människor är intressant och det är spännande att förstå varför saker och ting ibland funkar och inte funkar. Och sen när man har blivit läkare så måste man bestämma sig för vilken sorts läkare man ska bli. Om man vill pyssla med unga eller gamla, saker och ting som går fort eller saker och ting som går långsamt. Och själv tyckte jag att de problem man kan få när tankarna inte fungerar, när känslorna inte fungerar, när handlingarna inte fungerar. Alltså bara en sån bizarr sak som man kan göra någonting som man inte vill göra. Det är ju helt vansinnigt intressant när man tänker på det. Och så säger en människa så här: jag ska inte äta godis under veckan som kommer. Och så går det bra en dag, och så andra dagen så tar de en liten bit godis i en skål som står, och sen går de ut och köper 5 paket av gott och blandat eller något så här, och trycker i sig alltihopa. Och då kan man ju fråga sig, hur är det möjligt? Hur går det till att vi inte kan påverka vårt beteende så som man tycker vi borde kunna? Vi borde kunna göra det som vi vet är rätt och bra.
Men rökning ännu värre.
Rökning. Alltså egentligen så finns ju så mycket som folk gör som de inte hade tänkt göra eller inte hade velat göra.
Destruktiva relationer.
Destruktiva relationer. Det finns ju hur mycket som helst.
Alkoholen, ja. Det finns ju hur mycket saker som helst.
Köpa saker som man inte har råd med.
Oh, men alla de grejerna också som är bara sorgligt i allting. Spel. Alltså att man,
ja,
alla som är spelberoende.
Ja.
Alla de här snabblånen.
Ja. Så då, jag är glad att det finns någon som vill hålla på med något annat. Därför att om jag drabbas av någonting väldigt oglamoröst, som till exempel åderbråck eller något sånt där, så är jag jätteglad över att det finns någon som tycker att åderbråck, det är spännande. Och som kan hjälpa till med det. Men för min egen del så tyckte jag då att det här med psykiatri, alltså när tankar, känslor, handlingar och så vidare inte funkar, var det mest spännande. Och så höll jag på med det och upptäckte ganska snabbt att jag inte kände mig bekväm med att arbeta med psykofarmaka. Så då slutade jag med det. Och då sa mina vänner att nu hade jag skjutit mig själv i foten, och hur skulle jag någonsin kunna få jobb någonstans? Och man kunde ju liksom inte vara psykiater om man inte skrev ut psykofarmaka.
Alltså alla olika typer av läkemedel, kan man säga så?
Ja, i princip. Och jag gick en terapiutbildning istället. Man kan med psykoterapi göra det mesta som man kan göra med farmaka. Alltså det är inte så att jag är emot psykofarmaka. Ibland kan det vara precis rätt behandling. Men för min egen del så valde jag bort att jobba med det. Och sen så blev jag så småningom specialiserad på det som då kallades för borderline personlighetsstörning och som man nu kallar för emotionellt instabil personlighetsstörning.
Åh, jag måste prata med dig om det sen.
Ja, men gör det.
Men det ska vi komma in på i podden också. Men jag har skrivit ner borderline här. Men viktigt och intressant.
Men hur som helst, när vi startade med det här, nu är vi någonstans 1990-någonting. Och sen kommer det plötsligt en studie som visar att det går att behandla även personer som är emotionellt instabila med psykoterapi. Och det stod jag i alla läroböcker att det gick inte. Därför att de här personerna var för instabila eller de var för infantila. Och så hade man massor med nedsättande omdömen om dem. Och sen plötsligt så dyker det upp en människa som heter Marsha Linehan, som är psykologiprofessor och som hade världens försprång. Hon hade nämligen varit patient själv. Hon hade suttit i flera år på en psykiatrisk enhet där hon ibland satt i ett sånt här värderat rum. Därför att hon slog huvudet i väggen. Hon var väldigt självdestruktiv. Och efteråt så fick hon en aha-upplevelse. Hon frisknade ju till, samlade ihop sig, skaffade sin psykologexamen. Men efteråt fick hon en aha-upplevelse. Hon kom på att skälet till att hon inte hade fått hjälp, det var inte att folk inte ville ge henne hjälp. Det var att folk visste inte vad de skulle göra. Och då tänkte hon att yes, jag ska hitta på en behandling som kommer att göra att även de som inte är så duktiga och inte har så mycket fantasi ska kunna hjälpa folk på rätt sätt. Och den behandlingen baserade hon i mindfulness. Så att när den studien kom, då bestämde vi för oss för, eller det var dåvarande chefen på psykiatrin på KS som heter Marie Åsberg, eller hon heter fortfarande Marie Åsberg. Hon såg den där studien och så tänkte hon att det här kanske skulle vara någonting att ta in till Sverige. Och då blev jag headhuntad till det projektet. Och då upptäckte vi att det här var ju intressant. Och det står att behandlingen är mindfulnessbaserad. Vad kan det betyda? Så tittade vi på varandra lite så här överraskat. Vet du vad det betyder? Nej. Vet du vad det betyder? Nej. Och sen så småningom så på den vägen kom jag in i mindfulness-träsket, säger folk ibland. Men jag tycker det låter lite elakt. Utan
mindfulness-himlen. Mindfulness-paradiset, kanske?
Nej, det är inget paradis. Men mindfulness-perspektivet kanske man ska kalla det för.
Varför inget paradis för?
Alltså paradis för mig låter ju som ett ställe där solen skiner hela tiden och man hoppar runt från moln till moln och lyssnar på ljuv harpmusik, vilket i och för sig låter hemskt. Men man får ju tänka att paradiset skulle vara något ställe där det inte fanns någon sorg, där det inte fanns någon smärta, där det inte fanns någon längtan, där det inte fanns någon frustration, där det inte fanns någon skam, där det inte fanns någon skuld. Och dit kommer man ju inte med mindfulness. Men dit man kommer, det är ju att kunna leva med alla de här sakerna. Så därför så tycker jag inte att det är ett paradis.
Jag förstår, förstår. Ja, det finns så himla mycket frågor. Jag bara sitter här nu och bara funderar på vad ska jag försöka leda det här samtalet? För att jag har så här 100 grejer jag vill börja prata om.
Jag vilar och väntar.
Du vilar och väntar. Ja, och vi kanske skulle börja med... Alltså jag är så sjukt intresserad av att prata om borderline. Men det vet jag att det är lite smalare område. Så att vi tar det senare. Men jag vet ju att du hittade... När du var 14 år gammal så var din pappa diplomat. Mm. Och ni begav er till Bangkok där. Ja. Och där någonstans så hittade du också den zenbuddhistiska traditionen.
Ja, det är någon slags allmän buddhism. Jag var ju ganska ung då, så att jag tror inte att jag förstod några distinktioner. Men vad jag märkte, efter att ha bott i Libanon och Etiopien, där vi var innan mina föräldrar kom till Thailand, som ju är två länder som präglas av monoteistiska religioner. I Libanon var det ju kristendomen, islam och i viss mån judendomen. I Etiopien, norra Etiopien där vi bodde, så var det ortodox kristendom. Och därifrån att komma till Thailand, där människor hade ett helt annat sätt att förhålla sig, både till varann och framförallt till djuren. Därför att djuren har inte så hög status inom de monoteistiska religionerna, som liksom tänker att det finns en skillnad mellan människan och djuren då, inom citationstecken. Att människan har en själ och djuren har ingen själ. Djuren är skapta för människans nöje. Så att man får gärna jaga dem eller bete sig hur som helst, typ. Och sen kommer jag till Thailand, där jag upptäckte att människorna uppfattade en mycket starkare kontinuitet. Att de kunde titta på en fågel eller en ödla eller en häst eller vad som helst och uppleva att vi har ett liv gemensamt. Vi har livsgnista, väl fel att säga, men ett etiskt värde finns i alla livsformer. Och det tyckte jag var så otroligt... Ja, det var häpnadsväckande och fantastiskt.
Jag läste bara under gårdagen så var det någon som hade råkat skulle skjuta en älg, men råkat skjuta en ko istället som var på grönbete. Och då så fick han, tror jag, så här, totalt 20 000 i böter. Alltså att, och det tyder ju lite grann på också hur vi ser skillnaden.
Ja.
På vad hade skett om han råkade skjuta en annan individ, en människa istället.
Men det hände ju.
Ja, men vad hade straffet varit då? Det hade ju med stor sannolikhet inte varit 20 000 i alla fall i böter bara.
Du menar att kilopriset på en människa är inte lika högt som kilopriset på en ko?
Nej, tvärtom kanske. Människan är ju värt, då kanske hade det varit dråp eller någonting sånt. X antal år i fängelse och sådana grejer. Men här fick han bara en bot på 20 000 och sen var det klart att råka skjuta. Mm. Men det är en annan grej. Det här tycker jag är intressant också, som jag läste in i boken, att du har jobbat mycket med människor som har livshotande sjukdomar.
Mm.
Och att då beskriver du det som att när de har fått den här sjukdomen, vi säger att det är en cancer och de vet att jag har x antal kvar att leva, så har de högre livskvalitet de åren än de hade innan.
Det finns i alla fall de som beskriver det så. Det är ju naturligtvis inte generellt. Alltså jag skulle inte rekommendera någon att försöka få cancer för att förbättra sin livskvalitet.
Nej, men till tankens kraft och känslor och val.
Och även den här insikten om att tiden är värdefull. Att om jag vet att jag ska leva i 200 år till, vilket jag tror att en del människor tror, då blir ju inte varje dag så värdefull. Men om jag vet att jag kanske har en ganska begränsad tid kvar, då hjälper det mig att fokusera på nuet och att utnyttja varje tidsenhet optimalt. Och tanken med mindfulness är bland annat att man ska kunna få det här utan att behöva få cancer först. Alltså att man verkligen ska kunna hitta till att uppskatta och koncentrera sin uppmärksamhet i det man gör för stunden istället för att bara låta tiden glida förbi. Alltså för det, överhuvudtaget så är, nu kanske jag föregriper dig här i frågorna.
Nej, men kör på bara.
Jag tänker så här att för mig har i alla fall en av de stora insikterna när jag började arbeta med mindfulness varit hur otroligt mycket vi kan påverka genom att välja vad vi vill uppmärksamma. Om man till exempel går ut en dag, och det här är ett experiment som vem som helst kan göra, man bestämmer sig för att idag ska jag vara ledsen. Och så går man ut en dag och så letar man aktivt efter sådant som man blir ledsen av. När man går på gatan, när man pratar med folk, när man läser nyheterna, whatever. Och det är nästan omöjligt att inte sänka sin grundstämning på det sättet. Man kan bli nästan hur ledsen som helst. Och sen nästa dag kan man välja att leta efter sånt som man blir glad och stolt över. Eller kanske bara glad över. Och så letar man bara efter det. Och då kommer man liksom fram till en helt annan sinnesstämning. Bara genom att ha styrt om uppmärksamheten lite. Vilket är en klassisk strategi i kognitiv terapi, om du någonsin har gått i någon sån eller känner någon som har. När man är ledsen och nedstämd till exempel så har ju hjärnan som ett filter som filtrerar bort allting positivt. Mm. Allting bara verkar sorgligt. Men intressant nog om man säger till hjärnan att nej men vänta ett tag, nu vill jag ha lite annan inställning på det här filtret. En vanlig grej till exempel i en KBT-behandling av depression är att fråga någon: hur många människor log mot dig igår? Och då säger folk, nej, liksom, det är ingen som ler mot mig. Och då kan man ju tänka, så hemskt. Alltså, tänk att vara en människa som ingen ler emot, det är förskräckligt. Och sen säger man då till den här personen att nu ska du få en uppgift här. För vi har två alternativa scenarios. Där det ena är att ingen ler mot dig och i så fall måste vi jobba på dina sociala kontakter. Och det andra är att depressionen har gjort att de här leende ansiktena, de bara studsar. Tas liksom inte upp. Så nu får du uppgift att vara väldigt uppmärksam på om någon ler mot dig de kommande dagarna. Och då säger folk ofta, ja det kommer att misslyckas för det är det ingen som gör. Men sen när de går ut och aktivt försöker att observera, då upptäcker de att grannen säger hej med stort leende. Man kliver ombord på bussen och busschauffören tittar upp och ler lite. Man träffar någon man känner och den personen ler. Så man kan alltså kalibrera om det här filtret med bara genom att bestämma sig för hur man vill ha det. Det är väldigt spännande.
Ja, sjukt intressant. Skulle inte du bara kunna berätta hur hjärnan fungerar? Och hur den här, det du tänker, det blir du?
Hjärnan fungerar på naturligtvis en ofantlig massa olika sätt och vi vet fortfarande ganska lite om alla detaljerna. Men vi har ju i princip två system som ska försöka samarbeta, där det ena är vad vi tänker som sitter ofta i hjärnbarken, rätt mycket sitter frontalt precis innanför pannbenet. Där kan vi till exempel räkna ut, eller borde kunna räkna ut, vad händer om jag äter 5 påsar godis? Vad händer om jag köper 4 öl mer än vad jag hade tänkt köpa? Vad händer om jag spräcker budgeten? Vad händer om jag städar hela huset så att min sambo eller min mamma eller vem som helst kommer hem och upptäcker att det är dammsuget och avtorkat och så vidare? Alla de sakerna har att göra med alltså vad vi vet om världen. Och sen så har vi känslorna som ska ge någon slags värde till det vi tänker och observerar. Och de sitter i mycket äldre delar av hjärnan. Ofta delar då som då ligger mer centralt inuti. Och känslorna ska ju då vara någon slags motor. Du gör något därför att du liksom vill göra det, eller du springer därför att du är rädd, eller du undviker något därför att du liksom skäms eller någonting sånt där. Och de här ska då balanseras mot varann. Och att göra det är ganska trixigt. Och det är flera olika delar av hjärnan som då sköter den här balansen. Och de ska ju helst arbeta lite synkat. Och gör de det så kommer vi att bete oss på ett sånt sätt så att det oftast blir som vi har velat. Och misslyckas de med synkningen så kan det bli antingen att man blir väldigt kall och känslolös och distanserad. Och det brukar inte ha någon positiv effekt på ens relationer. Jag brukar dra faktiskt ett frieri som jag var med om som exempel på det.
Mm-hmm.
Vill du höra?
Jättegärna.
Mina föräldrar flyttade så småningom runt och så hamnade de i Tyskland och så hade jag varit och hälsat på dem och jag var väl kanske 24-25 någonting. Och hade varit nere i Berlin där de bodde och bland annat varit på något nyårskalas. Och sen flyttade jag tillbaka till Lund där jag pluggar. Och plötsligt så får jag ett meddelande från en kille som hade varit på det här nyårskalaset där han skriver: "Hej Åsa, kommer du ihåg mig?" Han heter typ Walter eller Wolfram eller något sånt där. "Vi sågs på det här nyårskalaset och nu är jag på väg till Sverige och jag vet att du finns i Lund. Det skulle vara trevligt om vi kunde träffas." Ja, jag tyckte att det kunde vara trevligt. Och så kommer han och så går vi ut och äter middag. Och så säger han så här: "Ja, säger han, vet du, jag har nu tröttnat på att vara singel så att jag har tänkt att jag ska gifta mig. Och då gjorde jag en lista över de egenskaper som jag skulle vilja ha hos min blivande fru. Hon ska kunna tala minst 2 språk, hon ska vara si och så lång och så vidare och så vidare." Så han hade gjort en lista. Och sen hade han kollat vilka kvinnor han hade träffat som matchade. Och jag var en av dem. Så därför undrade han om jag kanske var intresserad av att gifta mig med honom.
Wow. Liksom,
totalt känslolöst.
Wow.
Alltså du kom bara från intellektet.
Ett Excel-ark, du passade in i Excel-arket.
Ja, exakt. Och det var ju världens mest misslyckade frieri. Eller det var det kanske inte, men det var i alla fall så att jag fick ju ingen större lust att gifta mig med honom, om man säger så.
Men vilket mod.
Ja, men han var känslomässigt väldigt stum.
Men då hade han inte så mycket empati, kanske. Eller lite så här åt hållet. Men lite, alltså han kanske inte kan läsa av sociala sammanhang så bra.
Det verkade onekligen så.
Okej, okay, ja, vad svarade du?
Nej, jag svarade att jag hoppades att han skulle hitta någon, men att jag var nog inte rätt person. Men det var ett exempel på när det, liksom, det var bara tankarna och bara intellektet. Och har man bara det så blir det väldigt tomt och det blir kallt och det blir liksom inte effektivt. Han hade ju behövt lägga på lite känslor på det där för att det skulle bli, för att han skulle ha någon chans att lyckas. Alltså det var bara som ett exempel på hur det kan bli. För vi talar ju så mycket om när det går överstyr för att man har för mycket känslor. Men det kan ju också gå överstyr för att man har för lite känslor. Så man behöver den där balansen.
Nej, väldigt. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Man undrar det sådär.
Nej, det är ett ganska extremt exempel.
Om vi skulle hoppa in på medveten närvaro.
Ja.
Och den här, hur du förklarar med att man är en sorts ledare i en teater. Och sen så ska man se vilka har man runt omkring sig. Hur ska man bygga upp det här och vad är känslor, ja, och vad är närvaro? Och, ja.
Ja, det var en, som jag hoppades, pedagogisk bild som jag har då i den här boken som heter "Vem är det som bestämmer i ditt liv?" Därför att jag upplevde så ofta att folk, eller vi alla upplever ofta att folk bara säger att jag vet inte hur det gick till och jag vet inte varför jag gjorde så här och jag vet inte vad jag tänkte. Och att allting som händer inombords blir på något sätt som ett stort mysterium. Och om man blir uppmärksam på sina inre processer, om man är uppmärksam på sin kropp och sina tankar och sina känslor och sina önskemål, så får man en bättre uppfattning. Jag har faktiskt i min nya bok 2 definitioner av mindfulness. Spännande. Skulle du vara intresserad av det?
Jätteintresserad.
Då får du prata med när jag bläddrar fram till dem.
Ja. Det här...
Boken framför mig här.
Ska jag prata?
Jag kan dem inte utan tillräckligt
men,
väl.
Nej, men det är
ju... Här har
de. Ja, där var det, gick snabbt.
Mm-hmm.
Det gick snabbt. Okej, okay, vad är de 2 sakerna då?
Jo, alltså till att börja med så hade jag nästan väntat mig att du skulle säga vad är mindfulness eller vad är mindfulness för dig?
Ja.
Och det är en sån omöjlig fråga. Därför att mindfulness är ett förvetenskapligt begrepp. Och det betyder att det finns ingen exakt definition som alla är överens om. Men här kommer i alla fall 2 definitioner som jag verkligen uppskattar. Och den ena kommer från Stefan Hoffman som är psykologiprofessor i USA. Han skriver så här: "Ett viktigt mål för mindfulness meditation är att skapa en mer realistisk bild av hur psyket fungerar." Nu kommer min egen kommentar. Inte det himla bra? Alltså man faktiskt ska ha en realistisk bild av hur det egna psyket fungerar. Och så fortsätter han så här. Och att öka medvetenheten i ögonblicket genom att lära sig att observera inre och yttre processer. Så att man verkligen kan samla sin kraft i den enda del av tiden som man kan påverka, nämligen nu.
Nämligen nu, ja.
För du kan inte göra någonting åt det som har varit.
Nej, och framtiden vet man inte vad det blir.
Precis, men precis just i detta ögonblick så har du handlingsfrihet.
Ja.
Och då tänker man inom mindfulness-traditionen att då kan det vara bra att ha mycket kraft, mycket fokus just där. Istället för att ha det utspritt lite ospecifikt.
Och så som du också skriver i din andra bok, att de flesta eller många lägger 80% på dåtid. Alltså hur man pratar, vad man tänker, vad man gör. Prata skit om någon, eller man säger det här har hänt, eller man är så här. Och man lägger 10% nu och 10%. 10% i nuet och 10% på framtiden.
Ja, det kan man ju förstå själv om man tar de siffrorna som ju ett exempel. Att då blir det ju väldigt skevt. Nej, men vad tänker folk på när de ska somna? Väldigt ofta så tänker de ju på dagen som har varit. Och vad tänker man på då? Man tänker ofta på det som inte har funkat så bra.
Mm.
Man har gjort 100-tals saker, varav 3 är man ganska missnöjd med, och då ligger man och tänker på dem. Och då är man för det första i det förflutna, och för det andra så drar man igång oro och sorg och skuld och skam och sånt där som gör att man inte kan somna. Medan om man ska vara i nuet när man ska somna, så kan man ju liksom verkligen tänka på att man har, vilket ju jag antar att de flesta som lyssnar på det här kommer att ha, man har tak över huvudet. Man har fönster som det inte drar in igenom. Man har en säng. Man har förhoppningsvis hyfsat rena lakan. Man har en lampa som man kan tända och släcka och tända och släcka precis som man vill. Om det inte är någon som ligger bredvid som har synpunkter på det. Man har kanske något trevligt sällskap i sängen, eller man har kanske något otrevligt sällskap i sängen. Och det kan ju vara någonting som kan vara värt att fundera över. Men liksom inte att grotta ner sig i saker och ting som man borde ha gjort annorlunda på förmiddagen. Men jag har en till definition av mindfulness här som kommer. Och det är nästa amerikanska psykologiprofessor då. Han heter Yi-Yuan Tang. Han skriver så här. Det är mina översättningar för övrigt. Mindfulness-meditation kan beskrivas som en sorts mental träning som syftar till att förbättra en individs grundläggande psykologiska kompetenser. Som att kunna förstå och styra sin uppmärksamhet och sina känslor. Så för mig är mindfulness ganska instrumentellt. Att det handlar om att ta det man har. Ungefär som man tänker sig att vi har ju alla en kropp. Och beroende på vad vi gör med den kroppen så kan den ju bli väldigt olika. Och likadant är det med vårt inre. Att beroende på hur vi hanterar våra tankar och känslor och så vidare, så får vi någonting som funkar bättre eller sämre.
Vad är vanliga fel man brukar göra, och vad är det för saker man ska fokusera på mera?
Ett fel tror jag är att tänka att man inte kan göra något. Alltså man tänker sig en person som tänker att jag ser ut som jag gör. Det finns ingenting att göra åt det. Och då kanske någon annan säger, men hör du, om du började träna lite, eller om du började äta lite mindre godis, så skulle det nog hända saker med din kropp. Och då säger den andra personen, nej, jag ser ut så här. Och det kan ju vara lite likadant med psyket, att man säger att jag är impulsiv. Jag kan inte styra mina impulser.
Det är så som jag är.
Det är sånt som jag är. Jag är född sån. Jag har alltid varit sån. Och jag tror att ett misstag vi gör är att inte förstå vilken förändringspotential som finns där. Att vi kan lära oss att bli mindre impulsiva. Vi kan lära oss att bli mer kärleksfulla. Vi kan lära oss att bli mindre dömande gentemot oss själva och andra. Vi kan lära oss att inte hetsa upp oss så mycket. Vi kan lära oss att bli mer nyfikna. Vi kan lära oss att bli mindre defensiva. Det finns alltså mycket sånt som egentligen för mig påminner väldigt mycket om att tänka att ja, men jag ska bli starkare. Jag ska liksom öka den vikt jag kan lyfta i bänkpress under det kommande halvåret. Det är ju, tänker jag, en ganska realistisk plan. Alltså tänker du en person som stiger in på ett gym som aldrig varit på ett gym. Och så kan de lyfta liksom x antal kilo, och så säger de, jepp, om 6 månader ska jag kunna lyfta mer. Och då skulle ju ingen säga att nej, men det går inte, för du har den styrkan du har.
Ja, det är sant.
Utan alla skulle ju då säga att ja, men om du följer det här programmet, om du kommer regelbundet, så är det klart som fan att du kommer att kunna lyfta mer än vad du kan nu. Så lite så tänker jag på det. jag är en stor anhängare av den fria viljan. Jag känner mig ganska övertygad om att vi faktiskt har ett val i många situationer. Och där kommer vi in på det här med impulsiviteten. Att mellan impulsen att köpa den där grejen som man inte har råd med och att man faktiskt köper den, finns det ju ett glapp som man kan hitta med hjälp av sådana här uppmärksamhetstekniker. Och i det glappet kan jag faktiskt bestämma. Men hur ska jag göra nu då? Ska jag köpa den eller ska jag inte köpa den? Hur länge kommer jag att vara glad om jag köper den? Hur mycket bättre kommer mitt liv att bli? Hur kommer jag att tänka imorgon om jag har köpt den respektive om jag inte har köpt den? Hur går det med min budget?
Passar lite om tidsfönster nu.
Ja, till exempel. Det är precis ett exempel på att... Eller egentligen så är det här mellanrummet mellan tanke och handling.
Mellanrummet mellan tanke och handling. Okej.
Okay. Eller impuls och handling.
Impuls och handling. Ja. Så vi kan ta det som exempel. Att man är sugen att äta en bulle.
Ja.
Och man vet att jag ska inte käka mer bulle. Ja. Jag äter bulla varje dag. Och jag måste dämpa det här. Ja. Men då får man det här. Och det här är så sjukt intressant också. Den står i boken. Det här suget.
Ja.
Att man vill äta den här. Man känner sig nästan vatten i munnen. Och man är och berätta mer om det här. Och hur man ska tänka.
Ja, men bullen är ett jättebra exempel. Om jag får jag låna dig ett ögonblick?
Jättegärna.
Nu tänker vi oss att du är en sån här person som verkligen, verkligen gillar bullar. Men du har bestämt dig för att du ska inte äta de här bullarna. Så att vi skulle då kunna göra en liten bullövning.
Ja, jag älskar det.
Ja, och då har jag bestämt med dig i förväg att vi ska göra en bullövning så att du är helt införstådd med det. Och så tar jag med mig en bulle. Din favoritsort. Kanel, kardemumma, vilken?
Ja, jag skulle nog säga... blandningen, alltså lite så här en kanelbulle, men det ska vara lite grönt i den.
Okej, okay, en sån här kanelbulle med lite grönt kladd i.
Ja.
Oh, då har jag tagit med en sån här kanelbulle med lite grönt kladd i. Och så lägger jag den på bordet här framför oss. Här har vi kanelbullen. Och så säger jag att, okej, titta nu på den här. Och föreställ dig att du stoppar in den i munnen och biter av en bit. Hur känns det i munnen? Vad smakar den?
Nej, men det känns... känns vattnigt.
Vattnigt.
Det känns ju väldigt sött och krispigt.
Sött, krispigt.
Lite, ja, och att man börjar närma sig. Man biter av första tuggan.
Ja.
Så det är en väg till att kunna komma mot mitten.
Ja,
när man kommer mot mitten av den här bullen. Där ser den absoluta favoriten.
Som är det mjuka kladdiga.
Ännu mer kladdiga. Ja.
Och om du nu tittar på bullen och tänker på det, så vill jag att du känner efter hur stark är din impuls att ta en tugga ur den här bullen.
Skulle du, ja nu har ju du bullen, eller det är ju ett glas, men skulle det vara en bulle på riktigt, så skulle min impuls vara väldigt stark att jag skulle ta den.
Kan du gradera den på en skala 0-10?
Ja, alltså på riktigt så hade den varit, framförallt om jag hade varit hemma, så hade det ju varit en 9.
Okej. Okay. Då stannar vi där och så plockar jag undan bullen. Så. Och sen så frågar jag dig, vilken del av din kropp tror du skulle lida mest om du åt för många bullar? Var skulle det sätta sig?
Det skulle sätta sig i huvudet och på magen.
Okej, nu lägger du en hand på magen. Så känner du efter var du har den. Nu ställer vi tillbaka bullen här. Så. Nu skulle jag vilja att du funderar på hur din mage skulle kännas. Alltså, nu menar jag inte kännas inifrån, utan den här liksom fettvalken som du har under fingrarna. Hur den skulle kännas 2 timmar efter det att du hade ätit bullen. Kan du känna?
Mm.
Den har blivit större, eller hur? Efter den här bullen. Hur känns det då?
Det här känns inte bra.
Så det blir resultatet av att du har ätit bullen.
Mm.
Och så tittar du på bullen igen. Och så berättar du hur stark impulsen är att äta den just nu.
Men då sjunker du ju ner.
Ja, till?
3.
Okej. Och så tar du bort handen och så börjar du tänka på den där härliga gosiga biten i mitten igen. Ja. Och så här kan man alltså hålla på och hjälpa dig att förstå att din impuls att äta den här bullen beror på hur du tänker kring konsekvenserna. I första fallet så talade vi bara om de positiva konsekvenserna. Mm, hur det känns i munnen, oj, oj, oj.
De här,
gott, gott,
här,
gott.
vi säger att det hade varit en dime istället.
Ja.
De här 20 sekunderna, kanske till och med 15-10 sekunder, ja. De pratar man om.
Ja.
Man tar en dumle i munnen.
Ja.
Och sen så tuggar man på den i 15 sekunder.
Ja. Och när du tänker på det, då går impulsen att äta upp. Och när du tänker på hur du kommer känna sig efteråt, då går impulsen ner. Och på det sättet så kan du ju, jag menar här, redan här nu, så gick det ju från 10 till 3. Och ofta så har vi en impuls som ligger på 3 av 10, så kan vi bromsa den. Det är oftast inget problem. Jag skulle vilja äta den, men jag tänker inte göra det. Jag skulle vilja köpa den där kavajen, men jag tänker inte göra det. Men har vi en impuls som är 9 av 10, då är det väldigt svårt att inte ta den där bullen eller dumlen.
Framförallt eller... man inte tänker på de där konsekvenserna som du säger.
Precis.
De finns ju inte, för i hjärnan finns det ju bara just nu att min kropp vill ha sockret,
ja.
Den vill ha bullen, den vet att det är en njutning nu, ja. De kommande 30 sekunderna.
Ja, precis. Och då kan man förändra tidsfönstret, så att om du tänker att du skulle dö om 40 sekunder, det är klart att du ska trycka i den här jäkla bullen, för sen är du död. Det finns ingen anledning att inte göra det.
Nej.
Men om du tänker att du ska leva en vecka till, vilket ju oftast är fallet, då finns ju starka skäl att inte äta den här bullen.
Intressant.
Så på det sättet kan man jobba med impulser. Och ofta så är det så att om man bara väntar lite också, så går det ner. Man kan ju lika gärna tänka så här, att nu har du den här bullen och du är uppe på 9 av 10. Och så säger jag, okej, du får äta den, men du ska gå ut genom dörren, ner på gatan, runt kvarteret och sen komma tillbaks. Och när du kommer tillbaks, då kommer din impuls med största sannolikhet att ha sjunkit undan. Förutsatt att du inte har gått och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt på bullen. Men om jag säger till dig att du får gå ut, du ska leta efter vita saker. Så att du går ut och sen ska du se, vad ser jag som är vitt? Det kan vara en registreringsskylt på en bil, det kan vara ett par skor som någon har, det kan vara vad som helst. Men då ger du hjärnan en annan uppgift än att tänka på den här jäkla bullen. Och sen när du kommer tillbaka så är du inte på 9 längre.
Nej.
Så då lär man ut sådana här olika strategier, och det är olika från person till person vilken strategi som funkar bäst och som man tar till sig. Och då kan man hjälpa folk att bli betydligt mindre impulsstyrda ganska snabbt.
Vad handlar det om att vara i suget då?
Åh, det är också en rolig grej. Då tittar du på den här bullen och men vi kan göra det. Nu tittar du på bullen och så tänker vi oss att du har tagit den här första tuggan. Nu vill jag att du ska berätta för mig precis hur det här suget känns. Ställ dig vid sidan om och berätta, hur är det att vara just du och att uppleva det här suget? Var sitter det någonstans i kroppen?
Jag skulle beskriva det som att det är en sån härlig känsla. Av att det är väldigt sött, det är gott och också...
Men nu talar vi inte om ätandet utan suget.
Suget.
Alltså din längtan.
Mm.
Din lust, det där som driver dina händer mot bullen.
Mm. Hur ser det ut? Jag skulle säga att det sitter i huvudet. Mycket sitter i munnen.
Vad är det? Sitter i huvudet?
I munnen.
Det sitter i munnen. Känns det i läpparna, i tungan?
Ja.
Ja. Och hur känns det att ha det suget?
Jag skulle väl säga att det känns... Det är ju väldigt få gånger jag skulle säga att jag är olycklig att ha det suget.
Det är inte alls så dumt att ha ett sug.
Nej.
Du kan leva i det här suget, det är ju en del av dig.
För att det blir som en sorts så här, förväntan.
Ja.
Driv i kraft.
Ja.
Och att man vet att eventuellt nu så... Men jag brukar prata om det är resan som är målet och inte målet.
För vet du att dopaminfrisättningen som ju ger den här härliga känslan, den sjunker faktiskt lite när man faktiskt äter bullen. Så att om du bara är i suget så får du liksom ut det bästa utan att ens behöva äta bullen. Och om du kan liksom verkligen gå in i det och lite grann njuta av att vara i suget så länge det varar, för det går ju ner efter ett tag. Så att försöka att bara vara i ditt sug och att uppleva det till max. Och sen kolla tiden lite och se när det börjar avta. Det är att surfa på suget.
Alltså den övningen tycker jag är så himla bra.
Ja.
För att då är man, för när man är i det här, att man ska käka en bulle eller man ska dricka det där eller man ska göra det, så man vet så här, jag ska inte göra det.
Ja.
Då om man då vet att okej, nu vet jag att min kropp reagerar på det här sättet.
Ja.
Och jag ska testa att vara i det här så länge jag bara kan.
Exakt.
Så kan man ställa sig lite grann på sidan av kroppen och titta på det. Istället
precis
för att man sitter här och bara, jag vet inte vad jag ska göra. För jag har nästan abstinens. För att jag vill, det enda jag tänker på den där bullen. Bara, det enda du tänker på i bullen, men tänk på att du tänker på den där bullen.
Exakt, precis så.
Och hoppa i sidan och njut av det istället.
Exakt.
Att gud vad du känner dig. För att det är inga negativa hormoner som kommer ut. Det är som du säger, dopamin som man blir, som man mår bra av.
Ja, precis.
Lyckohormon.
Då kan du faktiskt få dopamin utan att ens behöva äta bullen.
Mm.
Och då tänker man sig att man har suget som en liksom positiv kraft. Så man kan åka på och latcha med lite grann och förhålla sig till och acceptera som en del av sig själv. Men man behöver inte agera på det nödvändigtvis.
Om vi går in på det här som vi pratade med, det här medveten närvaro.
Mm.
Det finns, den har ju 4 stycken hörnstenar. Observera, beskriva, delta och inte döma.
Mm.
Och väldigt starka saker här, du kan förklara de 4, men jag vet att väldigt starka här är också att man inte ska döma saker och hur man, vad är för språk man talar till sig själv om.
Ja.
Beskrivande och döma. Men du kan förklara de 4 bara lite kort för det här. Observera,
det här är ju liksom ett liten, en liten, vad ska jag säga, manual för att man ska förstå var man ska börja någonstans. Och att observera, det är ju bara att man använder sina sinnen och lägger märke till saker på ett uppmärksamt sätt. Jag ser dig just nu, jag ser det här bordet. Om jag lägger händerna på det så känner jag bordet. Jag kan upptäcka att jag känner ett visst sug efter den där bullen. Whatever. Och sen så beskriver man, och det handlar mycket om att hålla reda på vad som är vad. Är det här en tanke? Är det en känsla? En tanke är ju till exempel att det här går bra, det här kommer inte att gå bra. En känsla är ju rädsla eller sorg eller glädje eller någonting sånt. Och där blandar vi ofta ihop det. Man säger till exempel att jag känner mig övergiven. Och då tror man att det är en känsla att vara övergiven. Men i själva verket så är det en tanke. Alltså att jag tänker att nu är jag övergiven. Därför att personen som jag väntade på har inte kommit eller någonting sånt där. Och sen så drar det igång en känsla. Som ju kan vara världens lättnad. Och det kan ju också vara världens sorg. Men att vara övergiven är en tolkning av det som händer. Det är inte en känsla som heter övergivenhet. Så att man försöker att lära sig att kategorisera sina inre upplevelser. Och sen så vi hade observera och beskriva och vad hade du som 3 där?
Alltså när vi delta och
det var så länge sedan jag gjorde det här. Att delta, det är ju helt enkelt att man är där man är. Alltså att om jag sitter och talar med dig, då är det det jag gör. Jag sitter inte här och som gäst i din podd och funderar på vad jag ska äta till middag eller hur det egentligen går på coronafronten, utan jag försöker att göra det jag gör.
Här är det ju väldigt ofta man stöter på folk som inte deltar eller som inte är närvarande. Du pratar ju också om det i boken, att det är, jag brukar se de sakerna framförallt på events.
Ja.
När man går och träffar några eller på någon restaurang eller någon nattklubb eller vad det nu är. Mm. För att då är det någon person som man pratar med som kanske tittar över en axeln. Vem är det som kommer in, vem ner? Och sen står man och pratar typ så här som att där är det så här, är det någon annan som kommer in som är mer intressant än man själv är? Så märker man så här, inte riktigt in the moment.
Nej.
Titta på andra grejer runt om och man bara säger något och sen så kanske inte.
Ja.
Många säkert hamnar i den situationen.
Och då är de i framtiden. Finns det någon annan som jag hellre vill prata med? Istället för att se, men vad handlar vårt samtal om och var är vi någonstans just nu? Så att det, och sen det här med att inte döma som är en sån här, det är en sån kanongrej. Så det handlar egentligen om att inte hamna så mycket i vad som är rätt och vad som är fel, vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är vackert och vad som är fult. Utan att försöka att hålla sig lite grann bara till fakta. När man vill. Men ibland så ska man ju, om man tittar på en tavla till exempel, så ska ju den tala till dig som person. Och då måste du få säga att jag tycker den här tavlan är vacker eller jag tycker att den här tavlan är ointressant eller något sånt. Men tricket är att förstå att det är en väldigt stor skillnad mellan att säga att den här tavlan tycker jag inte är vacker och att säga att den här tavlan är inte vacker. Därför att någon annan kan ju tycka att den är vacker. Man har ju alltid rätt till sin egen åsikt och sin egen uppfattning om saker och ting.
Så man ska inte prata i dömande stil då, till sig själv eller till andra?
Både och. Och framförallt när man tänker, alltså som jag har arbetat med folk som dömer sig själva väldigt hårt, så får man ju tänka att om jag kommer till dig och säger så här: åh, jag är så dum i huvudet. Och då så säger du: vad är det som har hänt, typ? Det kan du säga till mig.
Vad är det som har hänt?
Jag körde på tentan.
Mm.
Och då kan man ju fråga sig, är det rimligt att tro att jag har kört på tentan för att jag är dum i huvudet? Antagligen inte. Utan det finns antagligen andra skäl. Jag har inte läst på tillräckligt, eller tentan var för svår, eller den som gjorde tentan hade fel. Liksom, det kan finnas många olika skäl.
Man är trött, man har sovit lite, ja, för lite på natten.
Precis. Och om jag då säger att jag är dum i huvudet, då har jag ju dömt ut mig själv helt. Jag menar, hur svårt är det inte att möta livet om man tänker att man är dum i huvudet? Om jag däremot bara håller mig till att jag har kört på tentan, som jag säger till att jag är en människa som körde på en tenta i förrgår, så är inte det alls lika allvarligt som att säga att jag är en människa som är dum i huvudet. Så då bara håller man sig till fakta.
Det är ju väldigt rätt att ens röster, Björn Attiko Lindeblad, den buddhistiska skogsmunken, han var i 17 år, han har sagt att tro inte på allt du tänker.
Ja, precis,
vem är
exakt
som
så
säger att det är sant?
Det är en jättebra tanke, och särskilt när dina tankar är väldigt kritiska.
Och de flesta har ju väldigt, väldigt kritiska tankar.
Tittar du någonsin, får man nämna tv-shower i podden?
Självklart.
Ja, tittar du någonsin på RuPaul's Drag Race?
Nej, jag har inte kollat på den.
Ja, det är just nu min stora favorit. Och han gjorde ett avsnitt, det är en sån här reality-show, där folk fick gestalta sin onda tvilling. Mm-hmm. Och den onda tvillingen, det var den där som säger: du är inte värt något, du är ful, du är dålig, du har inte så mycket talang som du tror att du har, du kommer aldrig lyckas med någonting, och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Wow, vilken upplevelse alltså.
Ja, och det var en av mina favoritepisoder. Och vad RuPaul då, som leder det här, säger är att alla har en sån tvilling. Man måste bara förhålla sig till den. Och jag ser ju hur otroligt destruktivt det kan vara att ständigt ha en röst som säger att du är ful, du är dålig, du är obegåvad, du är otillräcklig.
Kommer inte lyckas med det där.
Kommer inte lyckas, och så vidare, och så vidare. Det finns ju ingen hejd på hur negativt folk kan tänka kring sig själva och vilken skada det gör. Det är ju fruktansvärt. Men om man tänker sig att den här tvillingen var en faktisk individ som gick bredvid och sa hela tiden: du ser inte klok ut, du har fula kläder, du har en kass frisyr, ingen tycker om dig, ingen kommer någonsin att tycka om dig, alla skrattar åt dig bakom din rygg. Men man skulle inte klara av att leva.
Skulle skjuta den.
Och man måste ju få stopp på det där på ett eller annat sätt. Eller om man inte kan få stopp på det, så måste man sluta bry sig. Och att då lära sig att inte värdera, inte döma sig själv och andra, får faktiskt stopp på den här tvillingen.
Mm.
Jag har kört på tentan, jag misslyckades med det här, den här personen verkar inte vilja umgås med mig. Allting sånt händer oss alla. Men därifrån till att dra slutsatsen att jag är dum i huvudet, jag kommer aldrig lyckas med något och ingen tycker om mig, det är ett stort och felaktigt steg.
Men hur ska man få bort den då? För att det är ju ganska svårt när man tänker alla de där tankarna om sig själv. Och framförallt också så kan man ju leta den egna sanningen. Att man själv tycker att jag är misslyckad och dålig. Och sen, som du pratade om tidigare också, att då ser man bara alla de sakerna. Någon som drar lite i otrevlig ton: nej, men det är bara för att jag är så dålig. Ja. Och sen så får man ett så här: hej, nej, tyvärr så får du inte jobbet. Ja, men där ser du. Så pratar man till sin tvilling: där ser du, jag får inte ens det jobbet.
Ja, precis.
Och sen så har man fokuserat på de här 15 sakerna av kanske 30 bra saker, 15 dåliga. Eller bara så här: 15 bra händer, 15 dåliga händer på en dag.
Ja.
Och sen så blir det så här, man får bekräftelse i den egna
Men allt det här ligger ju i hur vi ser på andra. Går vi runt och tittar på andra och tänker att den här personen är dum i huvudet? Går vi runt och tittar på andra och tänker att den här personen är helt misslyckad? Eller försöker vi att möta andra med respekt och värme? Och om vi gör det, ju mer vi kan hitta respekt och värme för andra, ju mer kan vi också hitta respekt och värme för oss själva. Så det är ett helt paradigmskifte egentligen. Och ju bättre vi blir på det här, ju tystare blir de här onda tvillingarna. Om vi kan se på oss själva med medkänsla så är det nästan omöjligt att känna skam till exempel. Och de här tvillingarna, de växer ju av skam. Ju mer man skäms för sig själv, ju mer närmare ligger det till hands att tänka att man är ful och dum och misslyckad och allt det där. Så att mycket av det som finns inom mindfulness-traditionen om att träna sig i att ha medkänsla, att träna sig i att vara kärleksfull, att träna sig i att försöka se det bästa hos folk. Det lär ju vara, det tycker jag var så roligt att läsa en gång, för det här blir så tungt. Jag såg en studie som de hade försökt att fånga in vad charm är för någonting.
Mm.
Och så tänker man att charm, vad kan det vara för något? Är det något medfött? Eller vad är det som gör att vissa människor är så charmerande? Och en av de sakerna som de kom fram till var att en charmerande människa kommer alltid att se något gott i dig. En charmerande människa kommer tycka att du är vacker och trevlig och rolig. Och då kommer den människan automatiskt att locka fram det vackra och trevliga och roliga hos dig.
Men det är häftigt när man träffar sådana människor också som har den här lilla, den här extra kärleken till livet.
Ja, men om du tänker, jag menar, en sån här grej som man kan göra om man åker taxi ofta, vilket ju inte alla gör, men det finns ju andra grejer. Man kan sätta sig i en taxi och så kan man tänka att den här taxichauffören är antagligen den mest intressanta människan jag kommer att träffa under de kommande 6 månaderna. Och sen börjar man prata med taxichaufförerna. Och väldigt ofta så är de så extremt intressanta och spännande. Och har roliga saker att berätta. Och alltså helt oavsett, det kan ju vara de mest märkvärdiga historier som döljer sig bakom den här människan som sitter och kör sin taxi. Och kan man hitta det förhållningssättet så påverkar ju det väldigt mycket av hur man både ser på andra och sig själv.
En jättebra övning. Det borde vara en veckans utmaning. Jag har ju sådana på min Instagram där man kör typ så här att 7 dagar i rad tycker jag grejer. Men det där skulle absolut kunna vara en, att man varje dag ska hitta en person som man inte har pratat med, som man bestämmer sig för att det här kan vara en av de mest intressanta människorna i hela ens liv.
Ja.
Jag ska dra en annan sak med dig som du får göra lite analys på. Men, Robin Sharma, vet du om det?
Nej,
Robin Sharma.
Jag tror inte jag vet vem det är.
Han har skrivit boken Munke som sålde sin Ferrari. Och sen så har han skrivit...
Ja, men då vet jag.
Ja. Och sen så har han skrivit 5 AM Club. Och,
ja, men då vet jag precis.
Ja. Mm. Han har varit med i podden. Och han berättade om en stark upplevelse som han hade.
Ja.
När han var i skogen och sen så är han också så att han vill så här, prata med människor och så. Så han börjar prata med en människa som också gick i skogen bara. Så började de gå till mötes och började prata 20-30 minuter. Och då berättade den här människan om att han hade träffat en person, eller han sa så till, han bara, Robin, nu jag träffade en person som betyder så otroligt mycket för mig. Du vet säkert hur det känns, men när man bara träffar en sån där person som man känner att det här är en person som jag bara träffat någon gång i livet.
Jaha.
En sån person var han. Och Robin bara, det där var en sån häftig grej. Tänk att sträva efter att vara en sån person. Jaha. Som andra känner att de bara träffar någon gång i livet.
Jaha.
Och sen blev han tog det på ett ödmjukt sätt. Så han sa att det här ska vara ett av mina livsmål. Jag ska jobba på det varje dag. Att försöka vara en person som andra träffar och känner att de har träffat någon gång i livet.
Nej, så fint. Jag får gåshud.
Ja, och jag tyckte också bara wow. För då vet man, om man skulle ha den riktvärdet, då vet man lite grann så här, betedde jag mig på det sättet? Lät jag mina känslor styra så att den andra personen tyckte att jag var en som person?
Ja.
Jag kan känna så ibland, antagligen inte. Inte i det här läget gjorde jag inte det. Jag var inte mitt bästa jag nu. Men gör en liten analys vad du tycker om den.
Alltså då tänker jag att det här måste ju vara ett väldigt bra exempel på vad det är att vara helt närvarande i mötet med en annan människa. Därför att den reaktionen får man inte om man tittar över axeln efter någon annan som kanske är mer intressant att prata om. Eller om man plötsligt börjar tänka på att man har skavsår på foten eller något sånt. Utan där måste han ju ha kunnat fokusera helt och hållet. Och att skapa en kontakt och ett utbyte av riktigt, riktigt hög kvalitet. Så att, och där kommer mindfulness-träningen in faktiskt, som gör att du kan fokusera med en så stor del av din uppmärksamhet. Och vi vet ju att ju mer uppmärksamt du ser på någonting, vad det egentligen är, det kan vara ett salladsblad eller vad sjutton som helst, ju mer ser du ju. Så att när du tittar väldigt uppmärksamt på en annan människa, alltså med riktigt full uppmärksamhet, då kommer du ju se så mycket mer av den människan än vad du annars hade gjort. Och den människan blir sedd på ett sätt som kanske de aldrig har varit med om tidigare, därför att de inte har fått den uppmärksamheten. Så min analys är att det här handlar om två saker. Dels om uppmärksamhet, förmågan att kunna kanalisera. Och sen att det handlar om kärleksfullhet. Därför att det måste göras med kärlek. Alltså inte som att jag ska fokusera på den här människan så att jag kan råna honom bakom nästa buske. Utan att jag verkligen gör det kärleksfullt på ett sånt sätt att den andra människan också känner sig accepterad, inte dömd, inte ifrågasatt. Så det var min analys.
Om du skulle ta några saker som du tycker att man ska göra mer, några favorit mindfulnessövningar eller sätt att se på saker från kanske din nya bok eller den här boken, så här. Berätta om några grejer.
Ja, ur den nya boken, det som jag har mer av i den nya boken och lite mindre av i den boken som vi utgick ifrån, så är det vårt förhållande till när livet gör ont. Och då har jag utgått ifrån att just nu befinner vi oss i en fas, en samhällsfas eller om man ska säga, där förskrivningen av olika psykoaktiva substanser går upp. Man medicinerar mot nedstämdhet och mot ångest och mot allt möjligt. Vi har en enorm försäljning av illegala droger. Systemet gör goda vinster, folk köper alkohol, man röker, det ligger cigarettfimpar på gatorna. Och allt det här görs ju i en strävan att faktiskt påverka hur man känner sig. Så de flesta som tar antidepressiva mediciner hoppas ju att de ska bli mindre ledsna. Och äter man ångestdämpande så hoppas man ju att man ska bli mindre rädd. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och dricker man mycket alkohol så finns det ett syfte med det också. Som inte bara är liksom att man ska ha de där 0,2 promillerna som gör att festen blir lite roligare. Och då tänker jag att här behöver vi kanske fundera över hur vi förhåller oss till livets svårigheter. Och att vi faktiskt kan stå ut med att vara ledsna eller oroliga eller besvikna eller skämmas. Utan att behöva ta till yttre åtgärder för att hantera det. Utan att vi kan hitta den kraften och de resurserna inom oss själva. Så det är någonting som jag tror att det måste komma nu. Jag tror att vi nästan är vid vägs ände när det gäller det här. Att jag mår inte bra, ge mig en medicin. Eller jag mår inte bra, jag måste ta bort det här som inte känns bra. Jämfört med att jag mår inte bra. Alltså lite grann som att surfa på suget. Men jag tänker att jag känner mig ledsen och orolig. Ja, men varför känner jag mig ledsen och orolig? Finns det någonting i mitt liv som behöver ändras? Finns det någonting som jag kan göra för att förbättra situationen? Och sen är jag ju väldigt stort fan av det här med medkänsla. Att hitta ett kärleksfullt förhållningssätt som tyvärr ligger ganska långt borta för många människor i vår kultur. Jag har en liten anekdot som jag kan berätta.
Jättegärna.
Du vill höra den. Det har ju varit inne länge nu att undersöka vad som händer i hjärnan när vi prövar olika, eller när vi använder olika typer av mindfulness-strategier. Eller vi mediterar på olika sätt och så. För det har ju visat sig att det går att mäta förändringar i hjärnan ofta. Och då har folk importerat munkar. De har givit sig iväg till något land där det finns buddhistiska munkar och sen så har de importerat en munk då till sitt labb. Och de här munkarna ligger ju inte i magnetkameran dygnet runt, så att när de inte ligger i magnetkameran så kan de göra någonting annat. Och då träffade jag en kvinna som heter Tanya Singer som är forskare på sociala... Det ser ut som att du vet vem det är.
Nej. Jag tycker bara det är intressant där.
Ja, hon forskar på sociala emotioner, alltså sådana emotioner som svartsjuka och kärlek och sånt där som uppstår människor emellan. Alltså som inte växer av att man håller på att få en sten i huvudet, då blir man ju rädd, men sånt som uppstår i det sociala samspelet. Hur som helst så hade hon den här munken och då bestämde de sig att för att han skulle hålla lite mindfulness-seminarier med hennes doktorander. Och så berättar hon att efter första gången så kommer han till henne och så är han lite bekymrad. Och berättar att han har varit med om en kulturkrock. Jaha, säger hon, vad var det som hände då? Jo, så han hade då tänkt att de skulle börja med någonting lätt. Som är lätt i hans hemland, som var Myanmar, för detta Burma. Och då tänkte han att de skulle börja med att känna medkänsla med sig själva. Det visade sig, det gick inte. De här drivna doktoranderna, psykologer och blivande psykiatrar och liksom folk av den typen, de kunde inte. Och då tänkte han att då skulle han ta det som var näst lättast hemma hos honom. Och det var att tänka på föräldrarna. Ja, det gick det ännu sämre. Och till slut så hade de fått tänka sig att de hade en ytterpytteliten kaninunge som de höll i handen, som de kunde klappa på. För att hitta det här att jag ska ta hand om dig, jag ska se till att du har det bra. Jag ska värna om dig, jag ska skydda dig, jag tycker om dig. Jag ska ge dig mat, jag ska ge dig vatten, jag ska liksom visa omsorg om dig. Och det här att vi inte kan göra det så lätt visar vi oss själva. Alltså att jag inte kan tänka att jag ska ta hand om mig själv. Jag ska visa mig själv välvilja och kärlek. Jag ska visa mig själv generositet och omsorg. Vi kommer ju egentligen tillbaka till den här tvillingen som vi talade om tidigare. Vi har en sån stark tvilling som är så där, du måste springa fortare, du är inte tillräckligt bra som du är. Att vi, tror jag, har tappat mycket av det här som enligt den här anekdoten i alla fall skulle vara lättare i hans hemland. Att man helt enkelt tycker om sig själv, tar hand om sig själv, har medkänsla med sig själv. Och där kan man göra stora saker genom att helt enkelt börja träna sig på att se sig själv som om man vore sin bästa vän eller sin stora syster eller lilla syster. Och faktiskt ta hand om sig själv lite grann. Om du går på en jobbintervju och så får du inte jobbet. Jag menar, vad skulle din stora syster eller din bästa vän säga? De skulle inte säga, det är en jävla idiot, det är väl klart som fan att de inte anställde dig. De skulle antagligen säga, men de är ju inte kloka i huvudet. Hur kunde de missa att anställa dig? De har gjort världens felbedömning. Nu går vi ut och går på bio. Mm. Eller hur? Och försöker peppa dig.
Så är det garanterat.
Och det, om vi kan lära oss att göra det gentemot oss själva, så är det ett hett tips från mig.
Någonting som, när jag känner så här att jag inte är mitt bästa jag, det är ju när mina känslor får styra.
Ja.
Och ofta så kan det vara så här korta triggers, att jag blir irriterad på någonting eller jag tycker att någon annan har gjort något på ett sätt som jag inte tycker är rätt.
Ja.
Och då kan jag tycka så här, fan vad idiotiskt eller fan vad dumt eller varför gör man inte, vad är problemet? Eller så här. Mm. Genom att vi är olika individer med olika sätt att tänka och olika saker så. Mm. Och också, det finns heller inte rätt och fel. Det finns bara massa olika sätt att göra en sak på.
Mm.
Men när världen ibland eller situationer inte går som jag tänkt mig, så kan jag få en sån här trigger direkt. Jag blir irriterad. Ja. Och då kan jag skriva någonting som jag 10 minuter senare kan känna så här, ah, det här kanske inte var det trevligaste. Eller ah, så kanske jag inte skulle reagera på det där. Känslorna.
Ja. Då skulle jag tänka så här, du har naturligtvis rätt till dina känslor. Det är klart som fasen att du ska bli irriterad när någonting görs på ett sätt som du inte tycker är rätt. Så att känslan tycker jag inte att du ska göra någonting åt det, för att den säger ju någonting om dina värderingar, din kunskap. Men du kanske vet att det finns ett bättre sätt att göra det här på. Och någon gör på något annat sätt, då måste du ju få bli irriterad. Men sen är ju frågan, behöver du nödvändigtvis förmedla den irritationen som irritation? Eller kan du ha kvar den och tänka att jag blir så arg när folk liksom fattar så knäppa beslut? Men sen kan man ju fråga sig, hur kan du då hjälpa den här personen att kanske fatta ett bättre beslut nästa gång?
Jag måste bara läsa det citatet som du har i din bok, så stämmer den så bra på det här. Det är ingen konst att bli arg. Det som däremot är en konst är att bli arg på rätt person, på rätt sätt, vid rätt tillfälle och av det rätta skälet.
Ja, är inte det ett kanoncitat?
Jättebra. Vem var det som sa det?
Aristoteles.
Aristoteles. Ja. Ja, men det är det vi inne pratar om. Så fortsätt. Men jag tyckte bara att det var så klockrent.
Precis, det var därför jag tog med det. För det är så himla bra. Så att det är inte fel, det är inte fel att bli arg. Man måste kunna bli arg ibland. För att annars blir man ju överkörd. Och ilskan ska ju skydda oss mot att folk gör saker mot oss som vi inte tycker om. och ska även hjälpa folk att förstå när man menar allvar. Jag läste om man kan ju tyvärr åka ut för hjärnblödningar som slår ut olika eller andra sjukdomar som slår ut delar av hjärnan. Och jag läste att när lärare skadas i sin förmåga att lägga in känsla i rösten så kan de inte längre hålla koll på sina klasser. Man måste kunna säga, nu får ni faktiskt sätta er ner. Alltså man måste kunna visa att nu får ni lugna ner er. Och om man bara blir så här att nu får ni lugna ner er, så blir det mycket svårare att funka i klassen. Så att irritationen över hur andra beter sig fyller ju en funktion. Men sen är ju frågan hur man kärleksfullt ska hantera den. Och det är ju en väldigt rolig utmaning, tycker jag. Särskilt när man får barn i tonåren, så får man ju vara lite kreativ.
Men tycker du att man ska göra det då? För att det är många gånger jag vet i efterhand att jag är inte mitt bästa jag när jag gör det här. Eller nu blev jag för irriterad. Har du några verktyg, har du några tips på hur man ska tänka då? Eller hur man ska göra för att bli en bättre version av sig själv i de lägena man kanske vet om att det är?
Jag är inte säker på att jag ens gillar att tänka på det som en bättre version av sig själv. Utan du är ju den du är. Du är bra som du är. Men vad du vill undvika är att skicka iväg ett irriterat mejl. Är det så?
Ja, exakt. Ja. Eller säga, alltså agera i stunden. Det är nog det
precis.
Som är det.
Och där behöver du den här pausen. Du har en impuls att säga, men jävla idiot. Till exempel. Och den impulsen behöver inte automatiskt leda över till att du faktiskt säger det här. Utan du kan bromsa upp ett ögonblick och sen hitta ditt sätt att hitta mellanrummet. Ett sätt är ju bara att göra så här. Det här syns förstås inte, men vad jag gjorde nu var att jag svängde runt på stolen. Så att när jag är irriterad på dig, då får jag ju hela tiden in i hjärnan ditt otroligt irriterande ansikte med ditt otroligt irriterande ansiktsuttryck. Om jag svänger runt 180 grader och tittar på någonting annat, då kommer den irritationen att sjunka ganska snabbt. Kan du inte vända dig om, så fokusera på din stortå. Spänn benmusklerna. Försök att spänna, liksom, jag vet inte hur bra du är på att isolera muskler. Se om du kan arbeta dig igenom bukmusklerna, de nedre, de mellersta, de översta. Alltså egentligen vad som helst, bara för att hjärnan ska sluta vara så här. Jag blir så irriterad på den här jäkla människan. Så att du ger hjärnan en annan uppgift. Och då kan irritationen sjunka undan så att du inte automatiskt säger det där som du hade tänkt. Men då måste du hitta mellanrummet. Du måste kunna observera att äckligt vad jag blir nu, vad triggad det blir. Och sen bromsa upp ett ögonblick där.
Hur ska man, tycker du att man ska låta sina, när känslorna kommer in? Mm. Du gör en bra beskrivning av det i boken också. Alltså ha kontroll över sina egna känslor. Att hur tycker du att man ska, hur ska man ha kontroll över dem?
Egentligen så vet jag inte om jag håller med mig själv längre om det är så att jag skriver att man ska ha kontroll över dem, därför att det låter ju som att de är någon slags fiender eller någon slags bångstyriga barn eller hundar eller hästar som bara far iväg hur som helst. Så att idag så tänker jag mig mera kanske att det gäller att förstå att känslorna är en väldigt viktig del av vårt jag och vår personlighet och vårt psyke. Och att försöka vara sams med dem så mycket som möjligt. Så att känslorna leder oss i den riktning som vi vill komma. Och att då kunna hindra. Ibland så kan man ju råka ut för att en känsla blir för stark eller för svag. Och att man då kan behöva, om den är för svag, så kan man behöva få lite mer fart på den. Man har till exempel för lite stolthet. Man gör saker som är jättebra och så tycker man att äsch, det var väl ingenting. Eller det hade väl vem som helst kunnat göra eller någonting sånt där. Och andra står runt omkring och säger, men oj, liksom, det här var ju helt fantastiskt. Och det är ju väldigt synd, för då tappar man en källa till glädje och till att bygga upp en realistisk självbild Men det är ju jättesynd om folk som är superduktiga men som inte tycker att de är det. Och det är också inte riktigt rättvist mot alla andra, därför att man kommer inte riktigt till sin rätt om man inte tror på sig själv och inte förstår hur bra man är när man är bra. Så man kan behöva liksom höja till exempel stoltheten eller glädjen eller vad det nu är för något. Eller sorgen för den delen. Ibland så kan det ju vara väldigt rimligt att vara ledsen och sörja. Och man kan behöva verkligen få känna hur ledsen man är. Och sen vid andra tillfällen så vill man kanske dra ner intensiteten av en känsla. Om det är en känsla som man inte vill ha. Eller som är för stark i förhållande till situationen. Att man är för rädd eller för ledsen så att det blir ett problem. Eller för skuldtyngd eller man skäms för mycket. Och då kan man ju behöva förstå vad behöver jag göra för att den här känslan ska minska.
Jag tänkte att nu ska vi hoppa in på något som är viktigt för mig och väldigt intressant. Och det är ju borderline.
Mm.
Och det är ju för att jag har en person i min närhet. Jag kan tyvärr inte säga vem det är. Så att om du frågar frågor så kommer jag prata ibland kanske lite hemlighetsfullt. Jag kan berätta efteråt, kan jag berätta allt. Men nu också för att det är lite så här. Men det är ett av mina absolut största utmaningar som ger mycket negativ energi. Och det är en person i min närhet som jag skulle säga har borderline, i alla fall vad jag tror. Och har varit så under en lång tid. Och det är... vi som är involverade i det här och i närheten mår väldigt, väldigt dåligt av det. Den här personen lägger väldigt mycket energi på att göra våra liv dåligt.
Kommer den här personen att tycka om att du tar upp detta i podden?
Ja, det jag hoppas att jag kan hålla mig så pass långt att det inte är det. Men allt det här som jag säger, allt det vet hon om. Det som jag är ute efter mer än att berätta den här historien det är mer hur man ska hantera personer som har borderline.
Kärleksfullt. Ja.
Vissa säger att man ska säga upp kontakten. Att det är ganska obotligt.
Jag kan ju berätta om vårt behandlingsutvärderingsprojekt som vi hade på KI. Då hade det kommit en ny behandlingsmetod som jag var inne på tidigare i samtalet. Man hade upptäckt att man kunde faktiskt hjälpa personer som har svårt att hantera sina känslor med psykoterapi. Och då skulle vi se om det här gick att importera till Sverige. Så vi rekryterade 106 personer som verkligen diagnostiserades väldigt noggrant. Och av dem så sattes en tredjedel fick då gå i den här nya terapin. En tredjedel fick gå i en psykodynamiskt orienterad terapi och en tredjedel fick bara fortsätta med det som de hade fått annars. Och när vi gjorde en femårsuppföljning så visade sig att det hade gått ganska bra i alla tre grupperna. Och vad vi drog för slutsats av det var att ofta så blir det bättre, oavsett vad man gör, så blir det ofta bättre med tid. Så att man ska inte ge upp hoppet. Sen kan ju personer som har svårt med känslorna få väldigt svårt i relationer också. Och de kan hamna i lägen där de gör saker och säger saker som blir väldigt smärtsamma och besvärliga för de som finns runt omkring. Vilket ju är ett av skälen till att de behöver hjälp att lära sig att hantera sina relationer på ett bättre sätt och att hantera sina känslor på ett bättre sätt. Och vad man då ska göra i det specifika fallet går inte riktigt att säga, därför att det finns 9 olika kriterier för vad man kan ha för bekymmer. Alltså hur det här kan yttra sig. Det räcker med att man har 5 för att man ska få diagnosen. Så 2 personer som får diagnosen kan ha väldigt olika sätt att leva på, olika svårigheter, olika relationsproblem.
Kan du berätta några av de 9 som, alltså hur det brukar yttra sig?
Några av dem som ju kan leda till mycket besvär, det är ju impulsivitet till exempel. Man gör slut med folk, man säger upp sig på jobbet, man säger saker som man sedan ångrar. Man hittar inte det där glappet mellan att man blir rasande eller förtvivlad. Man kanske skadar sig själv, man skadar andra. Och det blir ofta kaos i relationerna. Därför att när stämningsläget svänger väldigt dramatiskt så blir det väldigt svårt för dem runt omkring att parera. Man vet inte riktigt vem man ska möta.
Det jag har upplevt, det är väldigt ofta att det kan vara ganska så här hårda toner. Och sen så, jag själv kan vara så att det här måste vi bearbeta, det här måste vi prata ut om. Mm. Men den här andra personen kan bara så här 5 minuter senare, bara så här, typ som vanligt. Och man bara, okej, det här som har hänt nu under 2 timmar, det är helt borta.
Ja, och det är ju det för dem. Därför att deras känslor, det var ju någon som sa att det är ungefär som att man är i en hiss i en väldigt hög byggnad. Och så är det någon annan som trycker på knapparna hela tiden. Man åker upp och ser man på 26 våningen och sen är man plötsligt nere på -2 och sen är man uppe på 12. Och att om man då har känslor som svänger väldigt snabbt så blir man ju väldigt förvirrad själv. Det var att normalt sett ska ju våra känslor berätta för oss vad vi tycker och tänker och så. Ja, men som du var inne på tidigare om den här personen som du ska prata med som har gjort saker som har gjort dig irriterad. Då vet ju du att ja, men jag tycker så här och så gjorde den här personen så här och därför blev jag irriterad. Men personer som är emotionellt instabila, vilket ju är vad man brukar säga nu och inte istället för borderline, då kan allt det här gå så fort och svänga så snabbt så att de inte fattar någonting själva heller. Och då blir det liksom ingen intern logik ofta. Man är tvärförbannad och sen går det över och så kanske man inte ens riktigt kommer ihåg vad det var som hände och varför det blev som det blev. Och då blir det också väldigt svårt att gå tillbaka och försöka reda ut någonting, därför att man minns faktiskt inte. Det var så dramatiskt och känslorna var så starka så att det läggs inte ner några vettiga minnen.
En annan sak som jag upplevt mycket i det här, det är att man bygger upp sina egna sanningar och att man glider på nuet eller på realtiden eller på vad som faktiskt har hänt. Att det är så här att man har bestämt sig för att så här är det. Mm. Och sen så kan man ha en dialog om allt i en timme och bara prata om så här och så här. Det här går inte, det här är jättekonstigt, det här funkar inte. Mm. Och sen så dels någon minut senare så händer samma sak igen. Och man bara, vad har hänt med den här timmen som har skett? Ja. Men sen också att allting blir så fokus på att bygga sin egen värld, att man som utomstående kan undra sig, vad är det som händer? Det här har ju skett. A har skett. Mm. Men här kommer det jättemycket konstiga anledningar varför A har skett. Som är så här helt man bara står och tittar på utifrån och vet inte ens hur man ska kunna lösa det eller hur man ska kunna gå vidare.
Alltså alla har ju sin egen bild av hur saker och ting fungerar. Och många som är emotionellt instabila har ganska svårt att få ihop det just därför att allting går så fort och känslorna är så starka. Och många har också en sämre... Det här är faktiskt någonting som jag har varit med och forskat på. Jag känner mig lite stolt här. Jag hade en jag var bihandledare till en tjej som forskade på det autobiografiska minnet. Det vill säga det minne vi har av berättelsen om vårt liv i princip. Så att när vi går ut härifrån så kommer du att ha ett minne av det här samtalet och jag har ett minne av det här samtalet och det är en del av vårt autobiografiska minne. Mm. Så vad som har hänt, vad vi har varit med om i livet. Och det visade sig att emotionellt instabila har ett mindre effektivt autobiografiskt minne. Så att det är en person som har ett väldigt välfungerande autobiografiskt minne kan säga att ja, men då sa jag så här och så sa du så och sen hände det här och sen hände det där och så vidare. Medan personer med emotionell instabilitet ofta har en mycket mer diffus bild. Man kommer inte ihåg helt enkelt. Och när man går tillbaka, så det här är jättespännande tycker jag. Alltså om man ber någon till exempel att berätta ett minne från när de var i, ja, säg 15-årsåldern. Som innehåller en båt, så kan många säga att ja, men vi hade en segelbåt och den såg ut så här, eller när jag var 15 år så åkte vi Finlandsfärja och då hände det och det. Ja, men det är någonting sånt där. Och då har man en väldigt specifik minnesbild. Medan de emotionellt instabila som vi undersökte, de hade mycket mer sådana här generella. Att de kunde säga att ja, vi brukade vara ute med båten på sommaren. Men det finns liksom inte ett specifikt tillfälle, inte en dag, inte en händelse. Och det gör att de har inte alls tillgång till sin minnesbank. på samma sätt. Och det gör också att många av dem gör, eller kan göra, alltså vi kan ju tycka så här att man gör ett misstag, och det gör vi ju alla hela tiden. Och så upptäcker man att hoppsan, det här var inte så bra. Jag ska inte köpa aktier av någon som kommer och ringer på dörren liksom med en aktieportfölj under armen. Och så gör man inte om det. Nästa gång det kommer någon jäpp och vill sälja aktier, så tackar man nej. Men för en del av våra emotionellt instabila tjejer som inte på något sätt var mindre begåvade än någon annan, men de gjorde om liksom samma misstag om och om igen. Och när vi började få kläm på det här med det autobiografiska minnet, så började vi fråga, men vänta ett tag, andra gången du gjorde det här, kommer du då ihåg hur galet gick första gången? Och de liksom, nej. Och kommer man inte ihåg det, så kan man inte undvika att göra om det. Och så kan andra stå runt omkring och tänka, men herregud, liksom, det här är ju fjärde gången det händer. Ska det behöva vara på det här sättet? Men den här stackars människan har inte det som de flesta av oss har, nämligen en liten del av hjärnan som säger, stopp, du har gjort det här en gång förut, det gick inget bra, gör inte om det.
Det är ett enormt problem.
Det är ett jätteproblem för dem. Och vi, eftersom många som är emotionellt instabila, det finns ju ingenting på utsidan som hjälper oss andra att förstå att den här människan har verkligen en funktionsnedsättning. Utan vi fortsätter att ställa samma krav som vi hade gjort på vem som helst, därför att de ser ut som vem som helst. Och till exempel det här då, att inte göra om samma misstag, eller att inte komma ihåg vad man har kommit överens om, eller att inte komma ihåg ett samtal. De kan inte rå för det. Och det är därför jag menar att man måste se kärleksfullt på dem. Därför att ju mer kärleksfullt man kan se på dem och tänka att det här var verkligen inte bra, men de kunde inte rå för det. De gjorde verkligen inte det här för att vara besvärliga eller för att vara elaka, utan de gjorde så gott de kunde och det blev inget bra. Men
om det är ganska ofta att det inte blir bra då? Att det är ganska ofta att det blir väldigt, väldigt fel? Och att det är ett stort störningsmoment i livet?
Ja,
och att det är handlingar som är extremt jobbiga bara?
Ja, men då, om den personen också tycker att
jag vet ju vad det är. Det är ju skrik på hjälp. Det är ju ge mig kärlek.
Ja.
Det är ju det. Men sen går det också till vissa gränser där det är så att du om någon har säkerligen träffat många som varit med om så otroligt mycket år efter år, och det är så här, vi vet inte hur vi ska hitta den här lösningen.
Så man måste, jag tycker att terapi är det absolut bästa. En specifik terapi där man lär sig att be om kärlek på ett sånt sätt så att man faktiskt får kärlek utan att skrämma bort folk. Alltså, för det är en konst att be om kärlek. Och vad många emotionellt instabila inte kan, det är ju att göra det på ett sånt sätt så att det funkar. Det är en konst att be om saker överhuvudtaget. Alltså, tänk dig någon som ligger inne, om vi tänker oss tjejen som ligger på en avdelning, och så vill hon få permis, springer hon fram till överläkaren, grabbar tag i överläkaren så här och skakar på överläkaren och säger, du måste släppa ut mig, jag vill ha permis. Får man ingen permis?
Nej.
Eller hur? Så det är ju ett extremt icke-fungerande sätt att be om någonting på. Och då kan man faktiskt lära sig att gå fram och säga att jag undrar om du har 10 minuter, jag skulle vilja tala om möjligheten att få permission nästa helg. Och sen kanske den här personen säger, ja, kan du komma igenom en halvtimme? Och då lägger man sig inte på golvet och skriker, utan då kommer man igenom en halvtimme. Och så lägger man fram skälen till att man vill ha permis. Då är det mycket mer sannolikt att man får det. Och sådana saker behöver man alltså lära sig. Jag tänkte ibland, när mina barn var små och jag satt och jobbade med en del av de här patienterna, att min 5-åring hade bättre koll på hur man gör för att be om någonting, för att hitta rätt sätt liksom. Och det är ju ett jättehandikapp.
Mm.
Ja, men tänk dig själv, du vill ha kärlek och du ber om kärlek, och resultatet är att folk blir jätteförbannade på dig och bara inte vill vara i närheten av dig.
Och om man själv inte förstår det.
Nej.
Om man själv också, och då blir det ju så också, som jag har min erfarenhet av det är att då bygger den här personen upp en sorts försvarsmekanism där man måste hitta en förklaring varför det blev som det blev.
Ja.
Och då är det ofta någon annan persons fel, att den har manipulerat den eller den har påverkat den har gjort saker mot den, vilket gör att den reagerar så som den gör mot den här personen. Mm. Att det är ofta det är bara andras fel konstant hela tiden.
Och där, om du kommer ihåg den här ena definitionen som jag läste, att mindfulness handlar om att lära sig att förstå hur psyket fungerar. Där har man så extremt mycket nytta av att förstå lite bättre hur man själv och andra fungerar. För då behöver man inte komma på någon sån här väldigt kringlig, krokig förklaring till att det blir som det blir. För då börjar man faktiskt förstå att om jag gör A, då händer B. Och om jag vill ha B så måste jag göra C. Och så att man om man är emotionellt instabil så behöver man lära sig mera om hur känslor fungerar och hur man kan göra för att få det man vill ha i sina relationer.
Nu har jag en annan fråga. Jag har 1000 frågor, men en annan som jag tycker är ganska viktig. Och det är så här. Om det är så att man är emotionellt instabil, men man inte inser det själv och ser det som att det är andra personens fel. Hur får man den personen att inse det? Och att söka hjälp eller göra någonting?
Ja. Det kan ju vara ganska besvärligt, därför att många kan ju uppleva det som en förolämpning om man antyder att det är något inom citationstecken fel på dem. Och därför tycker jag att det normalt sett inte är någon större mening med att slänga sig med diagnoser. Därför att ingen av oss kan ju ställa diagnos på en person som vi inte liksom är kompetenta att ställa diagnos på. Och att vara borderline eller emotionellt instabil har ju ibland blivit en förolämpning snarare än en riktig diagnos. Men däremot så kan man ju säga att om man får väldigt mycket problem i sina relationer när man blir arg och ledsen och misstänksam och när man inte får det man vill ha i sina relationer så kan det vara väldigt, väldigt användbart att gå i terapi för att helt enkelt bli lite bättre på att hantera sitt liv. Man behöver inte blanda in någon diagnos i det, för att jag misstänker att personen själv redan tycker att livet är besvärligt.
Så är det.
Ja.
Så är det. Ja, jag får prata vidare om det här sen. Jag tänkte avsluta med att vi ska gå igenom några av dina sömntips.
Okay.
För det är ju många som har problem med sömnen och mår dåligt av den, och den påverkar ju folks liv mycket.
Ja.
Och i den boken som jag läste så pratade du om 5 saker. Men du kan ha säkert ett gäng andra nu kanske också. Men det ena var att töm den inre cirkeln. Räkna andningen. Jag gillar den där när du pratar om 1, sov, 2, sov, 3. men det är en. Sen pratar du om att man ska gå tillbaka till sin inre trygghetsplats, att man hittar en plats. Man ska byta skådespelaren. Distrahera dig med tankar som inte är skrämmande, exempel lott och vinst. Distrahera dig med monotoma tankar. Använda kroppen. Om vi går igenom några sömntips för de som har lite sömnproblem.
Ja. Alltså några av de där handlar ju om att få stopp på de här tankarna som skrämmer oss. För att om man är rädd så somnar man inte, så är vi byggda biologiskt. Vi ska ju inte somna när det är farligt. Och det är ju en av de sakerna man kan använda mindfulness till, att sluta älta. Alltså om jag ligger och tänker att chefen är nog arg på mig, chefen tyckte nog inte att det här var bra och så vidare, då kommer jag inte att somna. Och för att sluta tänka på det så kan det vara lite olika vad som funkar. För en del så kan det här med att bara säga att nej, nu är det sluttänkt på detta, jag ska tänka på det här istället, och så väljer man någonting annat man kan tänka på. Till exempel någon dagdröm om vad man skulle göra om man vann 5 miljoner eller något sånt där. Om man är ängslig så kan det ibland vara väldigt effektivt just det här med att skapa sig en mental trygg plats. Man funderar över var någonstans skulle jag kunna känna mig helt säker. Och någon som jag träffade sa att det skulle liksom vara i boxen hos favorithästen. Man sätter sig i halmen liksom i ett hörn och så går hästen där och tuggar lite och ser någon annan häst bredvid som tuggar lite. Och någon sa att man skulle kunna tänka sig att man hade någon liten ö långt ut i Stilla havet. Och den är så liten att det nästan inte finns på någon karta. Och så har man en så här supersnabb båt och så kör man dit. Och så när man kommer dit så är det ingen annan där. Och så har man bunkrat så att man har mat och dryck och någon hängmatta och så där. Där skulle man kunna vara. Och någon föreslog att man skulle ha som ett schakt ner, typ 40 våningar rakt ner i berggrunden. Och där nere har man som en sån här bunker med tv och Netflix och popcorn och allt möjligt.
Där vill jag hänga.
Ja. Och sen har man såna här dörrar som ett bankvalv, såna här jättetjocka med såna här kolvar.
Där är man trygg.
Som går ut och man stänger sen, vrider man runt en sån här så att de där kolvarna går ut.
Ja, får man inte tappa nyckeln bara?
Ja, det får man inte göra. Nej, det är riktigt dåligt.
Det är sjukt dåligt.
Men man kan latcha lite och se om man kan hitta en sån inre plats.
Jag förstår.
Där man faktiskt skulle, och sen är ju hjärnan så otroligt, otroligt lätt suggererad. Så tänker man tillräckligt mycket att nu sätter jag mig i båten, nu vrider jag om tändningen, nu ser jag, oj, 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 det är stora vågor och lite sådär. Så börjar hjärnan tro att man faktiskt är där. Och så kan man koppla av på det sättet.
Det där är också intressant, så här, hur man tränar sig för situationer.
Ja.
Att, och tycker du, har du sett, du har säkert sett The Secret?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej. Den filmen i alla fall var en som när jag, det är väl så här, när man börjar komma in lite i mindfulness med hur att det du tänker får du. De har ju lite sådana här exempel att tänker du på en Ferrari-bil utanför och sen så typ inte står en Ferrari men där, men du tänker, det var massa spännande exempel, men ja. Ett exempel som jag älskar, det är att det var en person som hade gjort en sån här moodboard där den hade klippt ut saker som den vill ha i sitt liv. Och då har den bland annat klippt ut ett typ av hus. Och sen så gick åren, det gick 5-7 år. De hade packat ner när de hade flyttat till ett hus. Och sen kommer sonen och säger, du pappa, vad är det där för någonting i den där lådan? Och då så tog han upp den där. Och sen ser han så här, det där huset som man inte har kollat på några år. Och sen märker han att det är exakt det huset som han har flyttat in i.
Åh.
Och ja. Då blev han tårögd och sådana bitar. Men den här tankens kraft.
Ja.
Och den har jag också märkt några gånger. Att när jag har fokuserat på att... Nej men bara en grej för så här, gäng år sedan. Så här, jag skulle tänka på att... Jag tänkte så här, man kanske skulle börja importera. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men någonting från Kina. Eller jag behöver kontakter till Kina.
Ja.
Så började jag tänka på det. Jag behöver verkligen det. Och då gav jag mig... Och rätt för det så 3 gånger på en dag så var det någon som bara, men jag, precis, min fru bor i Kina och jag bara, oj du, det är så här att och sen rätt för det så bara, hur är det möjligt att jag aldrig tänkt på det här innan och sen 3 gånger på en dag så har jag det och det känns, det där kan du berätta mer, men det känns som att jag öppnade upp mig själv för möjligheterna.
Ja, men det gjorde du ju. Det är precis det här filtret som vi talade om tidigare, att plötsligt så är du öppen för, när ordet Kina kommer upp så spetsar du öronen. Och då, så istället för att din hjärna säger Kina, det är inte intressant, det bryr vi oss inte om, så säger din hjärna, ja men just det, han vill ju veta liksom mer om Kina, och då släpps det igenom. Vi sållar ju bort det mesta av det vi hör och ser och tänker och känner. Och sen kan vi bara berätta för oss själva, vilket jag tycker är så fascinerande, att ja, nu ska vi vara uppmärksamma på leende ansikten, nu ska vi vara uppmärksamma på Kina. Och då upptäcker man att det fanns ju massor, du hade ju massor med kontakter.
Vi går in på lite sista snabbfrågor.
Ja.
Bästa lärdomen du någonsin fått?
Bästa lärdomen jag någonsin fått, det var faktiskt när jag jobbade som ridlägerledare. Jag gick en kurs för ridlägerledare när mina föräldrar bodde i Thailand. Och jag var väl 15 då eller någonting sånt där. Och då sa den här människan som höll kursen att varje gång du har en elev framför dig, eller varje gång du har en grupp framför dig, så ska du tänka, det här är ju, hör jag nu plötsligt, det är ju en variation på taxichauffören. Varje gång du har en elev eller en grupp framför dig, så ska du tänka att det här är den mest intressanta elev eller grupp som jag någonsin har haft. Och det har hjälpt mig så oerhört under ett långt liv som akademisk lärare. Så det är nog faktiskt det bästa enskilda rådet jag någonsin har fått.
Mm, jättebra. Har du något citat eller mantra som du lever efter?
Nej, det är nya hela tiden.
Det nya konstant hela tiden. Har du något nu då som du går på eller tyckte var extra spännande?
Nej, jag har inget sånt där jättemantra som jag skulle vilja... För mig. Möjligen det som jag har som förord i senaste boken. Det är ett citat från Maya Angelou. Hon skriver så här, I did then... What I knew how to do. Now that I know better, I do better. Det påminner ju om att vi hela tiden... Jag är ju 71 nu.
Alltså du är 71?
Jag är 71.
Jag trodde inte du var 71.
Tack.
Alltså inte.
Men det är i alla fall. Och...
Inte för att det är gammalt med 71. men nej.
Ja, nej, men jag är i alla fall 71. Och jag tycker om den här känslan av att hela tiden do better. Jag ska gå och dansa, jag försöker dansa bättre än vad jag gjorde förra året. Jag liksom tränar hunden, jag försöker bli duktigare hundtränare. Och jag tycker det är så uppbyggligt att hela tiden tänka att det finns ett trappsteg till, det finns liksom en nivå till, det finns en level till som jag kan ta mig till.
Mm. Ja, starkt. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Men just nu är det faktiskt RuPaul's Drag Race.
Vad heter den? RuPaul's?
RuPaul. R-U-P-A-U-L. Ja. RuPaul's Drag Race. Det är en galen reality show där olika drag queens tävlar och så röstar de ut en varje vecka. De första 11 säsongerna finns på Netflix och säsong 12 som pågår just nu finns på Wow.
Nu har ni lite att kolla på. De första 11 säsongerna finns på Netflix.
Ja, och det värsta är att har man börjat så är det...
Alltså,
jag tror egentligen med det här att det är love it or hate it. En del tycker bara att det inte är så roligt. Själv tycker jag att det är helt ofantligt roligt och instruktivt och... Ja, nej, det är min favoritserie just nu.
Ja, vad spännande, intressant. Ja. Jag kommer länka också för er. Jag kommer länka den här serien och sen också dina böcker i poddbeskrivningen.
Ja.
Och sen kommer också ut det nyhetsbrevet.
Underbart. Mm.
Så att då kommer också de bästa sakerna från det här avsnittet och sen också länka till de grejerna också.
Topp.
Och nu då, om det är så att man vill ha kontakt med dig eller lära sig mer, dina böcker finns. Jag som sagt har läst en av dem. Tycker den var fantastiskt bra. Riktigt, riktigt bra bok. Och din senaste bok som heter då Mindfulness utan flum. Att leva med sina känslor. Har jag inte läst den. Men den är precis nyutgiven. Så den ska jag också läsa.
Man kan förbeställa den. Den har alltså faktiskt inte kommit än.
Ja, så ny är den.
Så ny är den.
Fast nu när vi släpper avsnittet så har den kommit.
Ja.
Ja. Och Åsa, jag vet också att du har en YouTube-kanal.
Ja.
Vad pratar du om där?
Där pratar jag om livet som 70-plussare i coronatider i Stockholm. Dagliga updates om ups and downs i livet som 70-plussare, helt enkelt.
Är du orolig för corona?
Inte så mycket för min egen del. Jag är orolig för den politiska utvecklingen. Och sen är jag orolig för... alla kollegor och medarbetare inom sjukvården som har det väldigt tufft just nu.
Mm. Du, jättestort tack att du kom hit.
Ja, men det är jag som tackar.
Superintressant att höra på allting.
Ja.
Och jag hade många frågor och har många frågor kvar. Men vi har också fått många svar.
Tack, tack.
Stort tack att du var med.
Ja, men tack. Fram Gangs Body with Alexander Prelaros.
Hoppas du gillar det här avsnittet. Nästa avsnitt får vi lyssna på en av Sveriges främsta rappare, Silvana Imam, som också blev väldigt, väldigt intressant. Så att stort tack att du lyssnar på Framgångspodden. Jag är så otroligt, otroligt tacksam för det. Så nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Så hörs vi på luften. Ha det bäst. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.